Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Det är fredag den 25 september och jag som pratar heter Felicia Åkerman, är reporter och analytiker på tidningen. Och med mig på andra sidan luren har jag min kollega Johan Wendel. Hej Johan.
Hej som Felicia, hur är läget?
Jo då, det är rätt bra med mig. Hur är det med dig?
Jag har ingenting att klaga på faktiskt här. Sol denna fredagsförmiddag, så att jag mår bra.
Ja, men fint att höra. Annars har det ju varit en lite, inte stökig exakt vecka, men en lite orolig vecka ändå, får man väl säga. Eller vad tycker du?
Ja, men precis. Lite oroligt har det varit. Och om vi kollar på till exempel smittspridningen av covid-19 här, så ser det ju inte så bra ut i Europa, tyvärr. Utan vi har kurvor, smittspridningskurvor som pekar uppåt i de flesta länder. Så även här i Sverige faktiskt. Även om vi har tryckt ner det till en ganska låg nivå här i Sverige. Men det där är ju lite oroligt inför hösten. Därför nu är det väl kanske drygt en månad tillbaka sedan barnen har varit tillbaka i skola. Folk har börjat sina universitetsutbildningar nu. Man är tillbaka på jobbet. Och ha lite mer fasta rutiner. Och när det blir lite kyligare nu så blir det ju lättare att man kanske umgås inomhus. För jag har haft en ganska tacksam sommar på så sätt. Att det har varit lätt att umgås utomhus. Det är ju inte liksom vädret i sig som hindrar viruset från att spittas. Utan om vädret tillåter att man umgås utomhus så minskar ju det risken. Eftersom utomhus är väldigt mycket mindre risk att smittas än inomhus. Så att bara, och lite så här anekdotisk bevisföring. När man går runt i Stockholms innerstad. Det känns rätt fullt när man kikar in i restauranger, när man kikar in på barer och så vidare. Att det är rätt mycket folk ute i rörelse. Även om du har reagerat på samma sak.
Jo, men jag har faktiskt också tänkt på det. Vi har haft en diskussion i mitt hem bland annat om vilka sociala sammanhang man borde vara i just nu eller inte. Jag är ju en ganska riskavers person, så jag håller mig borta från rätt många sociala sammanhang fortfarande. Och det där, jag tror att det är många som lite har svårt att kanske hålla fast vid de rekommendationer som fortfarande gäller. Och det är ju liksom, vi har ju inte fått egentligen särskilt mycket nya besked i Sverige än. Alltså det har varit lite presskonferenser i veckan och man har pratat om det här som du var inne på, att vi ser ju att det går upp även här i Sverige, även om det inte är liksom samma tydlig uppgång kanske som i andra delar av Europa. Men om man tittar på rätt många andra länder de senaste veckorna har ju infört nya restriktioner och har varit ganska tydliga med att det kan mycket väl komma mer. Och det där har vi ju sett redan faktiskt lite utslag på hur det påverkar ekonomin. Vi fick de första europeiska inköpschefsindexen. Vi har ju några som kommer ganska långt innan alla andra som är preliminära. Där kunde man se att på tjänstesidan så var det klart svagare, framförallt då på kontinenten. Och just för att den fråga som verkligen togs upp var ju just det, att man ser att smittspridningen går upp, man oroar sig för nya restriktioner och då blir man mer pessimistisk om hösten helt enkelt.
Ja, och sen tror väl jag att man kommer inte gå tillbaka till de här som alla, många länder förutom Sverige då, gjorde de här totala lockdowns när det är helt städer som är öde och så vidare. Utan man kommer väl ta en lite mer svensk approach då kanske med att hålla så mycket som möjligt igång som vanligt men ha vissa då restriktioner som minskar smittspridning, det vill säga kapacitetsutnyttjande och så vidare. Men det vi har sett på, om vi kollar på Sveriges BNP-facit här under första halvåret till exempel, så det blir lite missvisande när man håller på och snackar om lockdowns och sådär angående ekonomisk aktivitet. För det vi kan se är ju att om viruset sprids sig så är det dåligt för ekonomisk aktivitet. Det är det primära. Om folk är rädda för att bli smittade så går man inte ut på, så går de flesta inte ut på restaurang och så vidare. Även om du delar den synpunkten kanske.
Jo, men precis. Alltså, jag tycker det var rätt... Liksom i början när vi började få den första liksom hårda datan från våren så såg det ju ut som att den svenska strategin nog hade liksom hjälpt Sverige att klara sig lite bättre än alla andra. Fortfarande liksom tydliga, ordentliga inbromsningar, men inte lika mycket. Men nu när vi börjar ha lite mer data att titta på... Alltså, jag tycker den intressantaste jämförelsen är väl att jämföra med de andra nordiska länderna. Och där kan man ju se att så här, Sverige ligger ungefär... Vi låg ungefär i nivå med våra grannländer som hade betydligt hårdare regler än vad vi har haft och som stängde ner större delar, som stängde skolor och så vidare. Så att det var ju den här diskussionen som var i våras om liksom ekonomin versus att bromsa smittspridningen. Det är ju lite av ett så här falskt val, för att om smittan sprids så påverkar det ekonomin också. Det kan man liksom inte komma ifrån. Det är orimligt att tänka sig att det finns en magisk väg genom det här där man inte får en så här tydlig inbromsning. Sen håller jag med dig om att jag tror inte heller att de flesta länder kommer gå tillbaka till den typen av restriktioner som man hade i våras, för det är ett väldigt, väldigt högt pris att betala, och frågan är om det egentligen gav så mycket. Nu känns det ju som att den svenska strategins rykte i världen har gått från att vara liksom det sämsta någonsin till att plötsligt hyllas. Jag är inte säker på att någon av de två bilderna stämmer, men det känns ju som att de flesta länder närmar sig åtminstone någon sorts mellanting nu snarare, där man tittar på liksom insatser i städer eller regioner som har högre smittspridning till exempel och sådär, och inte de här totalt ödelagda gatorna.
Ja, men precis. Och sen så har vi ju då utvecklingen på läkemedelsfronten där också. Vi har ju ett antal läkemedelsbolag som ligger långt fram när det gäller att pröva vaccinkandidater, och snackas mycket om the big three kan man väl säga. Då är det Pfizer som har ett partnerskap med BioNTech, och så har vi Moderna, och så har vi också AstraZeneca som kör ihop med Oxfords universitet. Sen har vi ju faktiskt också Novavax som är lite bortglömt också från början, ett Uppsala-bolag faktiskt. Men alla de här har ju kombinerade fas 2-3 studier med tiotusentals deltagare. Och Pfizers vd till exempel har ju de senaste veckorna varit ganska tydlig med att man kommer veta om Pfizers vaccinkandidat fungerar i slutet av oktober, vilket passande nog råkar vara precis innan det amerikanska presidentvalet där är det den 2 eller 3 november som de röstar. Ja, strunt samma. Och det där har ju gett upphov till oro kring vaccinet. Alltså, tyvärr har det ju blivit så att det finns en sån här antivetenskaplig rörelse som är skeptisk mot vaccin utan att ha någon kanske vidare grund för det. Men när liksom vi har en president i USA, Donald Trump, då, som av uppenbara politiska skäl vill ha fram det här vaccinet, så spär ju det här på en sån här redan befintlig oro som tyvärr finns. Så att det är ju, och där tycker jag inte att den amerikanska administrationen gör ett bra jobb för att liksom säkerställa att det finns en trovärdighet.
Nej, precis. Alltså jag håller med. Och det blir ju jättesvårt just för att, som du säger, det finns den här liksom anti-vax-rörelsen som inte är väl så himla stark i Sverige. Men som existerar här också. Den är betydligt större i USA. Så här är ju det här mer av en fråga. Det blir ju väldigt, väldigt liksom grötigt när man både ska balansera hur man förhåller sig till personer som är emot alla vaccin. Liksom den här inte så himla bra idén. Men samtidigt kanske också kunna fundera på så här, stressar vi fram någonting för mycket nu? Tar vi hänsyn till riskerna med det? Det har ju funnits exempel genom historien där man stressar fram saker som ger allvarligare biverkningar än vad man kanske egentligen hade varit beredd att ta. Liksom. Så att det där är ju jättesvårt. Jag avundas inte de som faktiskt måste kommunicera på ett vettigt sätt kring det här.
Nej, absolut inte. Och det är ingen slump att normalt sett så tar det år eller till och med decennier att få fram vaccin. Och det är inte för att de tycker att det är kul att hålla på att utveckla vaccin, utan för att det är svårt. Och det är rigorösa säkerhetskrav och så vidare på att det ska vara säkert. Så att visst gör man liksom kompromisser när det är sån här stark tidspress, absolut. Mm. Men sen har vi då också lite bortglömt, tycker jag, de här potentiella behandlingarna som ligger i olika trials. Och kanske den mest håsade, om man nu får använda det uttrycket, är ju Regeneron, som är noterat på Nasdaq. Det är en aktie som har gått rätt starkt i år här. De har ju en antikroppscocktail, jag skrev om den här i veckan. Men de ska ju komma med sina fas 3-resultat. Första resultaten i fas 3-studien innan december i slut, eller september i slut, har de guidat för Regeneron. Så det kan ju i princip komma vilken dag som helst om de nu håller sin timetable som de har guidat för. Och kan man visa på liksom att den här sjukdomen går att få ner dödligheten rejält, så med deras antikroppscocktail så är det ju också det saker som skulle kunna ge svallvågor in på finansmarknaderna. Det är ju ingen fråga. Och framförallt rädda liv då, såklart. Det är det viktigaste.
Ja, men definitivt har en effekt, tänker jag, på folks beteende, om man tänker liksom den här effekten som blir på den ekonomiska aktiviteten av att det är en sjukdom som är ute och härjar i samhället. Om det finns betydligt effektivare behandlingar. Det är klart att ett vaccin, det är ju game changer liksom. Men effektivare behandlingar kan också spela rätt stor roll för hur folk, vad folk känner sig bekväma med och vad man är beredd att liksom göra. Hur stor del av sin vardag man kan ägna sig åt. Sådär.
Ja, men precis.
Jag noterade nu på morgonkvisten att Electrolux ska, styrelsen föreslår att man återinför utdelningen här. Har du koll på det här?
Ja, men precis. Tidigare hade man ju ett utdelningsförslag för 2019 då på 8,5 kronor per aktie. Det slopade man här när coronakrisen slog ut med full kraft. Nu har man meddelat att man återinför utdelningen, men den blir 7 kronor så den blir per aktie, men så den blir lite lägre än den tidigare kommunicerade. Och de skriver här helt enkelt att i linje med utsikterna har efterfrågan varit fortsatt stark under tredje kvartalet och man bedömer att de negativa effekter som inledningsvis uppstod till följd av pandemin i stort sett kommer att vara återhämtade i rörelseresultatet för 9-månadersperioden som löper till den 30 september. Så man återhämtar det här pandemifallet i Q3. Sen så är de lite försiktiga med att göra prognoser för Q4. Där. Men, och det här är ju ingen hemlighet. Det här har vi sett i datan sedan ungefär maj. En ganska stark, eller en gradvis återhämtning. Och nu ser vi den också bland företagen här. Sen har ju utdelningarna har ju varit annars ett tema här. Framförallt från de svenska bolagen. Vi har ju en regering och stat här i Sverige som har satt upp vissa förhållningsregler kring utdelningar. Tar man emot permitteringsstöd till exempel ska man inte dela ut pengar. Och det där har ju gjort att utdelningar har blivit en fråga. Jag tyckte att Patrik Wallén som är ordförande i Volati, han twittrade rätt intressant om det där i veckan. Och han påpekade att aktiebolag ska drivas i vinstsyfte. Är det affärsmässigt därför att betala tillbaka stöd för korttidsarbete för att kunna genomföra utdelningar? Vi har ju till exempel ganska nyligen här Ratos, investmentbolaget, som betalar tillbaka ungefär 6 miljoner kronor i stöd för att kunna dela ut ett par hundra miljoner till sina ägare. Är det i linje med aktiebolagslagen? Å andra sidan kan man väl då säga att delar man inte ut så går aktiekursen ner, man får sämre tillgång till finansmarknaden och kunna ta in pengar och så vidare. Och till syvende och sist vill vi ha bolag som är, måste ju bolagen vara livskraftiga och kunna leva av egen kraft och inte kunna ta emot statligt stöd och så vidare. Så att man kan säkert konstruera ett argument både med hjälp av matematik eller inte för att komma till enliga slutsatser. Men jag tycker det är en intressant utdelningsdebatt här som förs i näringslivet ändå.
Ja, men verkligen. Och just när man går tillbaka till så här, när man är ett aktiebolag, vad har man åtagit sig att göra om man bara kommer tillbaka till liksom, det finns ju liksom juridiska krav på de här bolagen. Det finns en lag som säger att man måste agera på ett visst sätt, men hur man tolkar den lagen blir ju väldigt komplicerat i ett sånt här läge. Jag håller med om att det är en jätteintressant diskussion. Jag känner inte att jag har tillräckligt mycket på fötterna för att ha en vettig tes om vad som är rätt att göra. Och jag antar att det också beror väldigt mycket på, det måste ju variera jättemycket från bolag till bolag, vad som liksom gynnar ägarna mest.
Ja, men precis, precis. Och sen så till syvende och sist så ska vi inte glömma bort att det är ju faktiskt årsstämman som beslutar om utdelningen till syvende och sist. Så att ägarna får ju säga sitt där, om inte annat. Men ska vi gå vidare till vår kära Riksbank här? Vi fick ju ett räntebesked i veckan som gick, eller hur?
Ja, precis. Vi fick ju det. Jag hade nästan glömt att det var den här veckan faktiskt. För det var ett så himla tråkigt besked. Nej, men tråkigt, det är taskigt att säga. Centralbanker ska ju egentligen i normalfallet vara ganska tråkiga och ganska förutsägbara. Det är ju inte dåligt när de är det. Så det ska man inte hålla emot Stefan Ingves och hans kollegor. Men det var ju liksom helt i linje med förväntningarna. Inga åtgärder. Man justerar sina prognoser lite grann för att de förra prognoserna var för dystra. Överlag liksom väldigt, väldigt väntat. Men det var några saker i det som ändå kan vara värt att ta upp. Alltså dels så sätter de ju på pränt nu i och med de nya prognoserna att de tror inflationen ska stiga gradvis, men den kommer fortfarande inte nå målet i slutet av prognosperioden. Så det är ju någonting som är värt att hålla ögonen på fortfarande. Alltså inflationen är lite ur fokus för alla just nu, men någon gång förr eller senare så måste en centralbank komma tillbaka till det som är liksom hela syftet. De måste börja titta på det där förr eller senare, och då är det ju notervärt att man inte tror att man når målet liksom de kommande åren. Sen hade de också ett par skrivningar som jag tyckte var rätt intressanta. Dels vad gäller minusräntan. Det är ju fortfarande så att man har ju under ganska lång tid ändå vetat att så här, Riksbanken vill inte ha en minusränta, men de vill inte stänga dörren för en minusränta, och därför kommer de inte säga att noll är golvet. Liksom. Men nu satte de lite mer svart på vitt vad som egentligen skulle krävas för att man ska gå igenom noll igen. Och det är i princip inflationsförväntningarna som är det som kommer avgöra i sådana fall. Det fanns en skrivelse i pressmeddelandet om att det krävs liksom att oron för att inflationsmålets trovärdighet är mer hotad. Den oron måste bli mer verklig för att det ska bli aktuellt att sänka räntan i princip. Och det betyder ju då att man ska se på just inflationsförväntningarna, de här på 5 års sikt. Det är det som Riksbanken tittar på. Liksom. På riktigt lång sikt, tror människor att vi kan nå vårt mål eller inte? Just nu så ligger ju inflationsförväntningarna under 2% på 5 års sikt. De ligger någonstans i spannet mellan 1,7 och 1,8. Men det som har varit bra ur Riksbankens perspektiv är ju att de har ändå varit stabila, alltså utvärderat från omständigheterna, de här omständigheterna som varit väldigt, väldigt dåliga, så har de ändå legat ganska stabilt. Så att säga, kan de ligga kvar där och komma upp igen, vilket väl kanske inte är helt osannolikt, så kan man då undvika helt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Enkelt att behöva öppna dörren till minusräntan igen. Och sen så fanns det också en, jag ska faktiskt ta upp den skrivelsen exakt, för jag tyckte det var miste om Federal Reserves nya inflationsmål, tänker jag. Men vi kan ju dra det snabbt igen för säkerhets skull. Man övergår från att bara ha att inflationen ska ligga runt 2% eller på 2% och till att ha ett genomsnittligt inflationsmål, vilket i praktiken innebär att så här, bara för att man närmar sig en inflation på 2% betyder inte att man måste börja strama åt, utan man kan skjuta över eftersom man har haft en lång period med väldigt låg inflation. Och Riksbanken skriver nästan samma sak i den penningpolitiska rapporten. Efter en lång period med inflation under målet skulle en inflation som överstiger målet kunna bidra till att inflationsförväntningarna tydligare förankras nära 2% och på så sätt vara bra för pris- och lönebildningen. Det här handlar inte om att Riksbanken formellt ska ändra på sitt inflationsmål, men attitydmässigt så tycks de ju ändra lite på sin syn på inflationen i alla fall. Det är ändå notervärt. Liksom. Det är ett större skifte i hela den liksom centralbanksvärlden globalt som sker just nu. Sen tror inte jag fortfarande inte att det här skiftet är det som kommer driva upp inflationen nödvändigtvis, men det är ju intressant att notera i alla fall.
Jag tycker det ska bli spännande att se om eller när, om det nu någonsin händer, om inflationen börjar komma upp över 2%, inflationsförväntningarna, om de stiger, om de faktiskt vågar hålla kvar vid det här. Det ska bli intressant att se. Det är ju då det testas till syvende och sist.
Men tänker du om själva inflationen stiger eller om inflationsförväntningarna stiger?
Jag tänker väl, det första som borde komma är väl förväntningarna, tänker jag. Så att, jag vet inte. Det finns ju ändå en rätt rejäl inflationsskräck bland många lite mer seniora ekonomer, vill jag gärna påstå. Som minns liksom 70-talets härjningar. Lite yngre kanske inte är lika präglade av den erfarenheten.
Nej, precis. Utan de är mer präglade av den senaste liksom, 10-årsperioden där det har varit väldigt svårt att få någon vettig inflation egentligen. Nej, men precis. Och det där, alltså, det där är någonting man får brottas lite med som en person som inte tillhör de seniora ekonomerna och som är väldigt präglad av den här perioden med väldigt låg inflation. Och det, jag menar, det finns ju liksom, det finns strukturella skäl till att prisutvecklingen är svag. Långsiktiga trender som borde ge det här resultatet. Men samtidigt så blir man ju ofta väldigt blind. Man blir förblindad av sin egen tid. Liksom. Man glömmer lätt bort saker som var för några decennier sedan. Och kanske då underskattar risken. Jag tror personligen inte att vi kommer liksom under de närmaste åren hamna i en situation där inflationen varaktigt stiger särskilt mycket. Nu det närmaste året kan det ju bli liksom så här väldigt kraftiga svängningar, för att vi har jättekonstiga jämförelsetal framförallt från våren, när vi liksom hade så negativa oljepriser vid något tillfälle och så där. Det kan ju bli enskilda månader där vi får ett väldigt högt utfall, men det handlar mer om baseffekter. Men även om jag inte tror att vi kommer liksom gå mot en varaktigt liksom för hög inflation på ett bra tag, så ska man ju vara ödmjuk för det faktum att det finns ju andra erfarenheter. Det här är ju någonting som har varit ett problem tidigare, och man kanske underskattar risken för det.
Absolut, absolut. Och som jag vet att du har nämnt tidigare, liksom den här skuldsättningen som vi ser, både stater och företag och hushåll skuldsätter sig allt mer. Det är ju inte märkvärdigt egentligen i en värld där vi har en allt lägre eller permanent låg ränta. Men, och det kanske inte är ett problem om 5 eller 10 år, men på sikt brukar en alltför stor skulduppbyggnad inte vara kanon.
Nej, precis. Det är ju, alltså det finns ju en poäng med att man liksom noll i skulder är inte önskvärt överhuvudtaget, men det finns ju liksom ett tak för när det börjar bli lite jobbigt. Och det är också liksom, om vi tänker på hushållsskulderna till exempel, det får ju effekter på hur mycket ränteläget påverkar ekonomin i övrigt också. Alltså om du har ett samhälle där hushållsskulderna är väldigt, väldigt höga, så blir ju en räntesänkning, effekten på den totala liksom förmögenheten för hushållen blir ju större, eftersom man sitter och betalar stora lån. Och då, det är ju någonting man måste väga in också, för det får ju sen liksom effekt för huruvida man gasar på för mycket eller överhettar ekonomin. Igen, alltså så här, om man köper Feds argumentation nu, så är det ju mycket svårare att överhetta en ekonomi idag än vad det var för 20 år sedan. Du kan liksom ha en jättelåg arbetslöshet och ändå inte få någon större fart på inflationen, för att den här Phillips-kurvan, sambandet mellan arbetsmarknaden och inflationen, har skiftat. Om man köper det, då är man ju inte orolig. Men om man inte tror att den har skiftat så mycket som de tror, då kan man ju liksom, då har man massa andra effekter som kommer just från skuldsättningen i samhället. Och det är ju väldigt aktuellt för Sverige. Vi har ju väldigt höga hushållsskulder.
Nej, men liksom takeawayen blir ju att men Phillips-kurvan, men det sambandet är ju brutet. Men det kanske kommer tillbaka i framtiden, vem vet?
Ja, eller bara att så här, själva sambandet är inte nödvändigtvis brutet, men det är mycket svagare liksom. Du måste komma längre, du måste liksom, den här liksom jämviktsarbetslösheten så att säga, ser helt annorlunda ut nu än vad den gjorde tidigare, och det finns strukturella skäl till det. Det är liksom det resonemanget som ligger bakom, så det är inte det att man inte tror att det inte finns ett sånt samband längre, utan det är mer att så här, det är så svagt så vi kan inte tänka på det på samma sätt som vi alltid har gjort i princip.
Apropå lite Fed här nu, ska vi snacka lite kort om USA-valet också?
Ja, vi borde väl göra det, antar jag, även om det känns lite minst sagt stökigt. Efter, ja. Var det igår, tror jag, på torsdagen, som vi fick lite uttalanden från Donald Trump som nog gav många människor ont i magen, kan man väl säga.
Ja, men precis. Eller jag tror faktiskt var det inte på onsdagskvällen, då, amerikansk tid. Så man vaknade upp till de här fina uttalandena på torsdagen. Nej, men han sa ju helt enkelt att han ville inte förbinda sig och acceptera en fredlig överlämning av makten till Joe Biden, då, demokraternas presidentkandidat, utan han sa vi får se ett par gånger och så vidare. Och sen var det en stor artikel i magasinet The Atlantic där en skribent hade fått republikanernas chef i Pennsylvania on the record och säga att de tittade på sätt att kringgå ett valresultat. I USA, de har ju ett litet komplicerat valsystem, där är det ju inte folket direkt som väljer presidentkandidaten, utan det är ju elektorer, och så har de elektorskollegiet då, som utser presidentkandidaten, och formellt sett så utses de här elektorerna av de olika delstatliga lagförsamlingarna. Så att då till exempel skulle man kunna ha ett scenario där i till exempel Pennsylvania, som är en swing state då, som lutar åt Joe Biden för närvarande enligt opinionsundersökningarna. Men deras lagförsamling kontrolleras av republikanerna. Och då skulle ju republikanerna teoretiskt sett kunna liksom, ja, helt enkelt utse elektorer som röstar på Donald Trump. Trots ett kanske valresultat som pekar på annat. Och det krävs ju inget geni för att måla upp att det här är ju väldigt oroande signaler. Nu var ju på torsdagen här igår så var ju massa ledande republikaner ute och uttalade sig att det ska vara en fredlig transition. Överlämnande av makten, bland annat Mitch McConnell, republikanernas ledare i senaten. Sådär. Så att det kändes ju bra på så sätt. Och det är väl säkert en väldigt liten risk för ett sånt här scenario. Men det är en, normalt sett är jag liksom av åsikten att börsen överskattar betydelsen av USA-valet. Jag menar, börsen avgörs av ekonomin och ekonomin i USA avgörs av en massa olika faktorer och kanske mer av beslut som Barack Obama eller Bill Clinton tog snarare än den nuvarande presidenten. Men när man har ett scenario där liksom det blir sådana, ja men demokratin i USA skakas om i sina grundfundament, det är ju extremt dåligt för börsen. Det går ju inte att komma runt på något annat sätt. Ja. Jag vet inte om du har någon annan take på det.
Nej, men jag håller med. Alltså så här, det är låg sannolikhet. Men jag säger det med liksom en liten brasklapp för att jag antar att det är låg sannolikhet. Men det är ju liksom så oprövad mark det här. Att jag tycker att det är väldigt svårt att avgöra. Att göra någon sorts, liksom, ha någon vettig uppfattning om hur sannolikt det är att man skulle kunna stå där i typ december och det är bara kaos efter det här valet. Även om det är låg sannolikhet så är ju liksom konsekvenserna om det skulle ske så pass stora att jag tycker ändå att man måste ta det på allvar. Alltså man får ju titta på risker. Man får ju utvärdera risker inte bara utifrån hur sannolika de är utan också hur stora konsekvenserna skulle bli om det blev av. Någonting som känns väldigt osannolikt men som har förödande konsekvenser är ju fortfarande värt att ta i beaktande.
Ja, men det är som en liksom ett haveri i ett kärnkraftverk till exempel. Ja, det är väldigt låg sannolikhet, men det är katastrofala följder om det sker. Och ja, lite så är det här. Men om man tittar på till exempel historiska val i USA där det har varit oklarheter, till exempel 2000 med Bush och Gore, eller 1960 mellan Kennedy och Richard Nixon, så de valen förlorade ju Al Gore och Richard Nixon, men formellt sett så hade de ju faktiskt, de gav upp innan. De hade fler liksom rättsliga vägar att undersöka, men de valde att ge upp för att de kom till slutsatsen att det skulle vara allt för skadligt för landet att dra ut på processen allt för mycket. Donald Trump ger inte riktigt intrycket av att sätta landets intressen för hans egna.
Nej, men jag tycker så här, att han säger det här som han säger nu, att han inte i princip säger att han inte kommer att acceptera ett valresultat som inte är att han vinner. Det kan ju egentligen inte vara så förvånande. Det har han ju sagt, det sa han ju 2016 under den valkampanjen också. Liksom. Det har han ju sagt hela tiden. Så det tycker jag inte borde egentligen chocka någon. Men jag håller med, jag tyckte också att den här Atlantic-artikeln var verkligen intressant och värd att läsa för den som är nyfiken på de här frågorna. För att jag tyckte att de argumenterade ganska övertygande för att just faktumet att till exempel Al Gore gav upp var det som avgjorde, det var det viktiga. Annars fokuserar man ju väldigt mycket på liksom domstolsprocesserna kring det där. Men de menar på att, så här, det, som du säger, det fanns fler vägar att gå. Han valde att avsluta den här kampen och det var det som gjorde att man fick liksom ett någorlunda vettigt avslut på en väldigt sårig och jobbig process för landet, i princip. Mm. Och utan det så kan det bli väldigt mycket stökigare där. Och jag tycker ändå, alltså så här, jag stod i morse och tittade på terminerna för VIX, alltså volatilitetsindexet. Och man ser ju att de ligger ju högt. Om det går fram till november så ligger de högt. Och det brukar de i och för sig göra. Men jag gick fram till början av nästa år. De ligger fortfarande högt där. Så att jag tror att det finns en oro ute i marknaden för det här också som avspeglas där. Att även liksom fram i januari så ser man en förhöjd VIX.
Ja, något att ha med sig. Om inte annat så är det ju också, ja, men det är inte bara oroande för börsen utan världen som helhet om jo. USAs demokrati skakas i grunderna. Men apropå USA här nu så blir det en inte jättesmidig övergång. Men vi får ju lite amerikanska jobbsiffror nästa vecka på fredag. De så kallade non-farm payrolls.
Jag tycker det var en fin övergång. You're selling yourself short. Ja, men precis. Alltså, det är ju inte den kanske absolut mest händelserika veckan i världen. Men vi får sysselsättningssiffrorna för september nästa vecka. Som ska bli väldigt intressant att titta på. Om man tittar på jobless claims, alltså de här folk som är arbetslösa och söker stöd helt enkelt. Så har vi ju sett att de senaste 4 veckorna så har förbättringen i liksom förbättringen där stannat av ganska mycket, särskilt om man då tittar på de som nya ansökningar om stöd för arbetslöshet, så har det i princip legat och pendlat mellan ungefär 87 och 90 000 den senaste månaden. Om vi tittar på liksom det totala antalet som får stöd, så kallade continuing claims, så det pekar ju fortfarande neråt. Men det är liksom de första tecknen på att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av i USA nu. Och om man tittar på, även de har ju en så här tidigt inköpschefsindex som kommer liksom mitt i månaden. Och där såg vi också lite mjukare signaler gällande just sysselsättningen. Det är fortfarande liksom positivt där, men det tappar takten. Liksom. Så att det är någonting att hålla ögonen på nu inför att vi får de stora siffrorna på fredag nästa vecka.
Mm, mm. Och i börsväg då, så har vi ändå lite rapporter som börjar trilla in nästa vecka. Vi får ju bussbolaget Nobina på onsdag som kommer med sin Q2 i sitt räkenskapsår. Och så får vi på torsdagen får vi både H&M och Skistar. Och H&M har ju faktiskt bjudit på en omvänd vinstvarning här inför sin rapport. Man har ju bland annat meddelat att man kommer göra ett resultat för skatt på cirka 2 miljarder kronor, vilket var över analytikernas förväntningar. Så det blir spännande att se lite mer i detalj vad H&M skriver i sin rapport. Och sen så givetvis vad de säger om framtiden. Det är alltid intressant om de kan komma med några vad de kan komma med för indikationer där.
Mm. Är det den du är mest sugen på, rapporterna?
Ja, det skulle jag ändå säga. Men det blir nog inte jag som skriver om den. Det blir min eminenta kollega Rickard Bråse, skulle jag tippa på. Om han inte är ute och jagar sill just den dagen. Det vet man aldrig.
Nej, det är sant. Vi har ett par till punkter på makroagendan också nästa vecka. Vi får både en barometer och prognos från Konjunkturinstitutet. Och sen så får vi den första delen av den riktiga omgången inköpschefsindex, om man kan kalla det det, när liksom alla kommer samtidigt. Vi hinner få industri-PMI-erna i slutet av veckan i alla fall. Så det finns lite saker att bita i, men huvudnumret är definitivt den amerikanska sysselsättningen.
Ja.
Ska vi ta och runda av där kanske?
Ja, men det tycker jag.
Vi har hunnit avhandla väldigt mycket saker.
Och innan vi avrundar så kan vi säga det att ni får ju inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar som vi har. Vi har ju vår analysredaktionskollega Victor Munkhammar som kör Makrorådet varje vecka. Och så har vi också Morgonkollen som man kan få som podd. Och inte minst också Digitalredaktionen som kör Digitalpodden. Väldigt lyssningsvärt. Så att lyssna på dem. Och om inte annat så tackar vi för att ni lyssnade på oss idag, så önskar vi en trevlig helg, eller hur?
Mm, tack så mycket och trevlig helg.
Tack, hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.